A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Per, du är så jäkla stilig.
Tack, tack.
Du, vet du vad du har lärt mig om svensk kultur? Jag har ju lärt mig att i Sverige så frågar man inte vad någon röstar på, var de plockar svamp. Men med det jag har lärt mig att man inte frågar var man köper sina kläder ifrån.
Med mig behöver du inte fråga var jag köper mina kläder. Allting är second hand.
Men det är det jag menar. Man frågar ju inte någon var de köper sina second hand kläder ifrån. För att det är en liten guldgruva, inte det så?
Så här är det. Stockholm har x antal loppisar. Jag går på de flesta. Okay. Och säkert i synnerhet de som är i mina egna kvarter i Vasastan. Men varje söndag så är det dödsbohandlare som säljer på Hötorgets loppis på morgnarna. Dit ska man gå om Nej. Man är intresserad av grejer och gammalt junk och skit som jag är.
Hur kom det här intresset till?
Och som tonåring i Dalarna, Leksand, så började jag gå på loppisar för att kanske klä mig lite annorlunda. Man var ju syntare eller hårdrockare på den där tiden och jag tillhörde syntkategorin, och då skulle man gärna ha pressväck på brallorna och kavaj kanske snarare. Så det började i högstadiet, kan vi säga. Men det är allt jag har på mig, och ibland är jag väldigt stolt. Den här kavajen till exempel, den är från Nobel skrädderier som är specialiserade på uniformsskrädderier. Så det här är någon slags, vad ska man säga, kaki uniformskavaj från 60-talet i något oförstörbart syntetmaterial som är underbart. Och den köpte jag för 50 spänn.
Shit. Wow, du lyckas ju verkligen också fynda dem.
Men allt jag har på mig, som sagt, utom hatten. På sommaren så har man ju stråhatt och de håller inte i så många år. Så att, och dessutom hade folk mindre huvuden för de åt sämre mat. Så att det är svårt att hitta gamla hattar i rätt storlek, och hållbara stråhattar är nästan omöjligt.
Och underkläder, hoppas jag.
Och jag har så jävla dåliga kallingar. Jag önskar att jag gick och köpa gamla. Men det går ju inte. På vägen in jag rättade till liksom. Sitter alla ungdomar och kissar idag? Ni som alltid pratar om underlivet i er podd. Sitter alla och kissar idag? På min tid så köpte man kallingar med gylf liksom. Och idag är det nästan omöjligt att hitta. Och finns det med gylf, då sitter den fel.
Jag måste erkänna att jag sitter ner när jag pissar.
Det här är liksom emaskuliniseringen av det västerländska samhället.
Jo, jag vet. Men det är mest på natten. Jag går upp och pissar på natten typ minst en gång.
Va?
För jag dricker så mycket vatten på dagarna. Men du vet, när man går upp...
Alltså, vänta. Om du går upp minst en gång varje natt så dricker du för mycket vatten.
Ja, jag vet. Men hur som helst...
Det är typ 90-åringar som
du vill ju inte tända, du vill inte tända lampan, för då vaknar man ju till. Så då kan man inte stå i mörkret och sikta. Det är mycket enklare att sätta sig ner. Men jag brukar stå upp när jag skiter.
Du vet att det är ett skällsord för killar som sitter ner och kissar.
Alltså, jag vet, men
Men du Per, jag tänkte fråga.
Sittkissare, ja, skällsord. Jag brukar säga istället för liberal.
Sittkissare, ja men samma sak.
Ja, okay,
men på tal om ideologi och sådär, det här, så här second hand grej, så här, är det någon ideologisk inriktning? Är det av ideologiska skäl som du handlar second hand?
Nej, många säger ju det. Och det kanske är trendigt nu för tiden att man ska göra det på grund av återvinningsskäl och sådär. Och det är klart att jag är ju glad om jag hittar grejer som håller länge, för det är bra. Mm. Men det är inte därför jag gör det, utan idén för mig är ju som alla människor, eller kanske framförallt barn då, man har skattjakt. Det är samma sak som driver en människa, tror jag, att hålla på med fiske väldigt mycket, att man drömmer om den där stora fisken eller plocka svamp för den delen. Någonstans finns det där jävla kantarellbeståndet. Om jag kan hitta.
Vet du, jag är en riktig flipfloppare när det gäller saker. Jag kan hata någonting hela mitt liv, men om någon säljer in det på rätt sätt så ändras hela min uppfattning om det. Och jag har alltid hatat second hand, för jag tycker det är äckligt. Jag säger inte att jag har rätt, men tanken att någon annan haft på sig den här och vad den har gjort när den haft den på sig, vad den har levt för liv.
Riktigt bra loppis här luktar ju lungsjuk gammal gubbe, och man får stå och rota och det känns på hela kroppen.
Jag
man får skamduscha när man kommer hem.
Jag hatar liksom den här lukten.
Ja, jag förstår.
Men sen på senare år har jag lärt mig uppskatta loppis när det gäller, inte kläder men saker. Alltså här välbevarade, ja men porslinsgrejer och serviser och såna här saker. Men kläder har jag fortfarande en grov aversion mot. Men nu när du lägger upp det som skattjakt, kan I get it?
Ja, och det finns en kulturell dimension här. Jag märker ju det på mina polare som kommer från andra länder. Kanske man kommer från öst. Paulina, en av mina bästa kompisar, Neuding då, hon hatar ju allt som är second hand. Liksom. Därför att jag tror att det symboliserar någon slags fattigdom eller någonting som man kanske inte i Sverige kan relatera till. Utan vi har det här i vår övre medelklass som en konsumtion som manifesterar vårt kulturella kapital. Och som ni aldrig kommer att fatta, för ni går och köper era nya skjortor.
Men det är sant. Alltså second hand för afghaner, jag vet inte, iranier också säkert. Det går man inte på. För att det är fattighetsfasoner.
Jag tror det ligger jävligt mycket i det. Eftersom vi kommer från fattigdom så det går inte liksom falla tillbaka till det.
Fast jag måste berätta att jag har ju växt upp hos en svensk familj, och det var en av aktiviteterna som jag gjorde gärna med min svenska mamma Kristina. Vi brukade gå på loppis tillsammans, och där hade vi ett gemensamt intresse, och bland annat tycker jag att hitta tavlor. Du kan hitta väldigt, väldigt fina tavlor som är oftast unika. Och så. Men jag tänkte kommentera, Ashkan, dig och din syn på så här second hand. Här sipprar ju fram den här elitistiska Ashkan. Du ser ner på andra människor bara för att någon annan har haft några andra kläder. Du ser ner på alla, och det är därför du inte vill befatta dig med de människorna. Men jag tänkte, hur gör du när du är på restaurang och äter? Tänker på att besticken är faktiskt andra människor som har använt besticken, och de har tagit den här besticken och stoppat det i mun.
Ja, men vet du, bestick, det är metall förhoppningsvis. Du kan liksom, du kan ånga skiten ur den och så ryker allting. All historia är borta.
Men jag har tänkt på hotell, då, när du tar in på ett hotell, har du tänkt hur många personer som har legat och fläckar överallt, liksom allt, alltså alla fläckar, allting, all historia i den här sängen. Har du tänkt på det?
Det är därför jag bara bor femstjärnigt och låtsas som att de bränner allt efter en användning.
Du bor på femstjärnigt för att du är elitistisk och du tänker att om de har haft sex, det är personer som har varit välställda och haft gott för
exakt
sig.
Det är människor jag ser upp till.
Ja, exakt.
Jag har ju träffat dina barn, Per. Får man fråga hur gamla de är nu?
Kalle 10, Stina 9 och Emmy 6. Det är första skoldagen imorgon för Emmy. Stor dag.
Oh,
mäktigt.
Grattis. Men de är också otroligt stiliga. Nej, men på riktigt, jag har aldrig träffat någon mer stiligare barn.
Ja, men det är
barn.
För att jag har haft chansen att pracka på dem mina preferenser. Och just nu så försvinner det där allt mer. Minst igen har jag fortfarande lite chans att sätta på en fin klänning då och då. Men de andra allt svårare. Och grabben, Kalle, han vill gärna ställa sig in och vara som farsan ibland. Och han sätter på sig en oljerock, om jag har hittat en sån åt honom, när han ska gå ut och gå i skogen. Men det blir allt svårare.
Per, vi har träffats en gång tidigare. Vi var ute och käkade för några år sedan. Det var jag, du, Mustafa och Paulina också. Och du berättade en berättelse för mig som har etsat sig fast.
Nej.
Ja, faktiskt. Och jag tycker den är väldigt fin och genuin berättelse. Och nu får du gärna korrigera mig, men du berättade att, jag kommer inte ihåg vem av dina barn du var ute med på stan. Jag vet inte om ni hade nyligen flyttat också till Östermalm eller vart det var någonstans. Så du berättade, du som den här duktiga, fina pappan du är, att du ska liksom berätta för alla faror som finns runt omkring och så. Och när du var där med din son eller dotter, så var det någon gång, så var det, tror jag att sonen kanske sa, men pappa, vem är det där? Titta där. Ja, men honom ska du akta dig för. Var försiktig, det där är en uteliggare. Man vet aldrig vad som kan hända och så. Ja, sa din son. Och sen nästa gång så var han ute och gick med sonen. Så var det samma sak där igen. Det var någon som tiggde eller någonting. Och du berättade för sonen att, ja, men, att personen skulle akta sig och så där. Och sen en tredje gång berättade du att, jag tror det var sonen som sa, pappa, titta där, där är en sån igen. Och du bara, nej, vad i helvete, för det var en svart person han hade pekat på. Och så sa han, fuck, vad är det här? Jag försöker lära alla bra grejer till min son och ändå så blir det fel.
Ja, exakt. Det var i princip sådär. Så du fattar, eller du återger det i princip rätt. Jag försöker ju hela tiden lära ungarna att manövrera rätt i samhället. Och för barnen är det viktigt att ha en hygglig koll på vilka som är bovar och inte. Och de ser ju ett mönster som jag försöker undvika då när jag berättar för honom. Och han gjorde den misstaget att tro att det var liksom alla invandrare eller alla svarta som det mönstret hade utkristalliserats för honom, fast jag kanske hade pekat på de där plankade in över tunnelbanespärrarna, såg du det? Och de där som står där borta, de dealar hash. och han hade gjort den kopplingen, inte jag, så att säga.
För mig så blir det så tydligt hur vi i vårt samhälle och samtid försöker på ett intellektuellt sätt förklara för våra barn och alla runt omkring om diverse olika faror, men hur vi människor innerst inne är så jävla primitiva, så att vi liksom associerar utseende, att hur man ser ut och sådana faktorer på fara. Och för mig är det bara, det här är det ultimata tecknet på att vi är kodade, människan är inte så sofistikerat kodad, så vi tar in faror utifrån yttre attribut. Och om vi hade bara med oss det i olika samtal, så skulle vi slippa vara så jävla skitnödiga.
Häromdagen så var det ju ett stort bråk på internet. Då var det Jörgen Wittfeldt, redaktören på Kvartal, va, förra Sveriges Radio-intervjuaren, som skrev om att han hade känt stress när han varit och käkat pizza, för det satt någon i mjukisbyxor och Adidas tröja eller någonting sånt, va?
Är det så debatten började?
Som han då hade. Men alla tolkade detta underförstått som att någonting. Människan är precis som du säger, tror jag. Vi är så begränsade i vår uppfattning av världen att vi måste fatta snabba beslut beroende på ytliga bedömningar. Och då faller vi ner på ganska enkla kategorier. Svart och vitt, liksom.
Så är det.
Och jag vet inte hur man kommer runt det. Det brottas man ju varje dag med.
Men jag tror att det som händer nu, det är att bara det att du tar upp det som Jörgen Wittfeldt gjorde på Twitter, så är det som att nej, du får inte ens tänka den tanken. Och han säger ju själv i den twittern att ja, men jag kanske helt ute och cyklar, men jag tror att många gemene, alltså svenskar, kan börja känna så nu i framtiden när tredje man skadas allt mer ute i det offentliga. Och vad gör vi då om fler och fler känner så? Men det är som att debatten från andra sidan blir att nej, men håll käften. Ta inte ens upp till offentligheten. Alltså att du ens har tänkt de tankarna är ett stort problem.
Men skrev inte ni om det i Lilla landet som kunde? Det var väl någon tjej som var på väg hem och så var det ett invandrargäng och hon hade lärt sig att man ska inte ha fördomar. Ja. Och så det hände någonting.
Ja precis. Det här är en berättelse från en polis, en vän till mig, som berättade att han hade varit på en våldtäkt för att hållas förhör med henne på sjukhuset då. Och hon hade gått ut liksom i skogen på väg hem efter någon fest, och så ser hon ett gäng invandrarkillar Och allt i hennes kropp säger att nej, men ta en annan väg. Gå inte dit för att någonting stämmer inte här. Och, men då börjar hon tänka på sin lärare på skolan som har sagt till henne och hela klassen att varje gång man ser ett gäng invandrarkillar så ska man tänka att de är lika ofarliga som ett gäng gamla svenska tanter. Och när hon tänker det så får hon jättedåligt samvete att hon ens hade tänkt att de här killarna är farliga. Och så går hon genom som skogen eller deras väg och så blir hon gruppvåldtagen. Och nej, men det är någonting som är perverst i det här. För att det är klart att risken att bli utsatt för något sånt är väldigt, väldigt liten. Men om du är i en sån situation och allt i din kropp säger nej, det är något som är fara här, gör inte det. Du måste lyssna på din magkänsla, på din intuition. Sen kan du gå hem när du är trygg och ha dålig samvete över att fan, jag kanske hade fel, de kanske var helt trevliga killar. Men jag är inte där nu. Nu är jag hemma och är trygg. Ha dålig samvete när du är i trygghet. Ha inte dålig samvete när du är mitt uppe i någonting som kan vara en fara. För din kropp är ju tränad sedan tusentals års DNA att skydda dig från fara. Sen om det är fara eller inte, det är en annan fråga. Men för man kan inte bortse från sin intuition.
Men i Sverige snackar vi ju inte så mycket, utan vi är ju en ganska tystlåten kultur, en tystlåten befolkning som inte gärna håller på och spekulerar en massa eller snackar om saker vi inte känner till 100%, utan det finns tvärtom en slags tyst överenskommelse om att vissa ämnen ska vi inte diskutera för det är jobbigt liksom. Och i andra länder kanske man älskar att stå varandra nära och vråla ansikt på varandra och tycka att det är kul, men i Sverige tycker vi att det är en plåga. Och den här tysta överenskommelsen om vad vi inte ska prata om, den berör ju exakt såna här frågor också. Vi vet ju att det, om vi börjar kategorisera människor utifrån enkla svart och vitt termer, då kommer jättemånga oskyldiga att drabbas och jättemånga oskyldiga kommer att plågas. Och det där vill vi undvika. Jag tror mycket av vårt beteende, Jörgen Wittfeldt kanske pratar om mjukisbyxor, men här på Söder så går man och dricker färsk öl, för det är inga jävla araber som sitter och dricker färsk öl på pubben liksom. Där får man vara i fred. Alltså, eller man väljer kanske en hobby som åker till skärgården och utesluter det nya Sverige så att säga, för att slippa det. Men man säger det ju inte öppet, för det råder en tyst överenskommelse om att sånt här pratar vi inte om.
Tror du att den här tysta överenskommelsen beror på att Sverige är en stark konsensuskultur där man helst inte vill ha konflikter, eller kan det också ha något att göra med att det finns något så här, hur ska jag uttrycka det, något nationalchauvinistiskt över att de där primitiva samtalen, vi har kommit förbi det i Sverige. Det är något omodernt med att prata om, alltså, eller att ha fördomar. Och jag kan också applicera det på abortfrågan. Så vi är så glada att vi inte har en fråga om abort i Sverige. Vi har kommit förbi det, vi är bättre än så i Sverige.
Intressant. Jag skulle ha svarat tystnadskultur, men sen så presenterade du andra så bra att vi skulle vara moraliskt överlägsna och ha kommit så långt i vår utveckling så att vi har gått förbi det. Det låter ju också relevant. Jag säger väl i sådana fall en blandning. Jag tror vi är väldigt skrytsamma med våra framsteg i Sverige och tror oss själva om så väldigt mycket. Men samtidigt så är det ju så att den svenska nationen har skapat ett av världens rikaste, mest framgångsrika och effektiva samhällen.
Verkligen.
Det råder ju liksom ingen tvekan om det på alla parametrar.
Alltså bara på 100 år.
Vi har ju anledning att vara rätt nöjda.
Och det är därför jag älskar Sverige. Jag älskar Sverige på många sätt, men jag är rädd för den här lite nationalchauvinistiska, moraliska överlägsenheten ibland. Jag kan ibland skrämmas av den. Men på tal om det, alltså en person som verkligen är moraliskt överlägsen och fin och på alla sätt, det är Chang Frick.
Vad kul att du kom, Chang. Hej, vad kul. Jag har läst på internet att du har köpt sommarstuga. Jag som inte ens har hunnit hälsa på din villa.
Nej, jag drack rödvin nere i Kroatien och fick en lite feeling. Så jag la bud på ett torp byggt 1929 i Käppahejet utanför Bålsta. Oh. Och så visade sig att jag vann budgivningen. Så då får man ju stå sitt kast.
Varför har du sommarställe i samma kommun där du bor?
Det är alltså 6 minuter från där jag bor. Ja.
Det känns som att du är den svenska medelklassens mardröm.
Ja, det är lite gäller, mitt mål med livet.
Vad gäller allt?
Ja.
Hur det ser ut, hur du beter dig, hur du pratar.
Jag var servad i bilen faktiskt. Jag köpte lite en sån här homosexuell hybrid-elbil Mercedes. Och så skulle jag serva den. Och då var jag klädd så här Adidas-jacka med 3 stripes. Och så där det ser skäggig och som en talibankrigare ungefär. Och gå in där och tänkte då provköra någon annan bil medan jag väntar på att den servas. Och så sa jag till säljaren då att det är viktigt att den matchar kostymen jag har ju.
Alltså du är så jävla babber när du åker.
Jörgen Wittfeldt skulle vara skiträdd att se dig.
Ja, alltså jag har ju mjukisbyxor och Adidas-dressen så här. Så det, ja, men...
Och du klär ju inte så här för att du vill det, utan du vill ju bara matcha in och vara någonting som du inte är.
Alltså, jag ska vara helt ärlig, att jag börjar med mjukisbrallor, det är för att jag springer väldigt mycket i verkstaden och skruvar med min raggabil. Och då jag blir, alltså du blir så jävla skitig. Mm. Men det syns inte lika mycket på svarta mjukisbyxor som om jag har jeans.
Mm. Mm. Sen är det väl också en romsk folkdräkt.
Det är också. Vet du hur man ser att en jugoslav gifter sig? Han har den allra finaste Adidas-dressen han äger.
Det där påminner mig om när jag var liten så hade min pappa en pizzeria. Och jag och min brorsa fick ju jobba där på helgerna. Men då, han tvingade oss alla alltid ha på oss vita kläder. Varför då?
Nej.
För när du bakar pizzor så kommer det mjöl på kläderna. Och
då syns det.
Det syns ju inte om du har på dig vita kläder.
Nej.
Men har du svarta så blir
det
bara...
Allting, ja det blir grått. Så nu är jag hemmans ägare snart.
Grattis.
Jag ska betala den också. Det är nästa detalj.
Vad går den på?
1,75.
Okej.
Okay. Men det är 3000 kvadratmeter tomt. Uff. Så jag betalar under 600 kronor per kvadrat i Storstockholmsområdet. Det är jävligt bra. Det är bra pris.
Vad ska du göra på de 3000 kvadratmeterna då?
Men tanken är väl att söka bygglov och bygga en maskinhall. Man börjar ju alltid med garaget. Man måste prioritera rätt. Så en rejäl maskinhall. Och så kan vi ställa in raggabilar och grejer. Så jag har lite idéer där. Jag måste skissa. Se vad kommunen går med på utan att de skriker allt för mycket.
Per, du har en bror som heter Anders.
Mm.
Och som är konstnär.
Mm.
Berätta om honom.
Vilken övergång. Från Alkan till Balkan. Ja, han är just nu på Gotland i Mästerby och målar. Han står där i ett dike och målar olja, naturmåleri, landskapsmåleri. Samma jävla dike om och om igen. Bilderna tar 30 minuter för sen har molnen förflyttat sig. Och så... är det dags för nästa och nästa och nästa. På vintrarna när han inte har dagsljus, då sitter han i sin ateljé i Björkhagen och målar stillebenmåleri. Det är lika mycket arkeologi egentligen, eller hantverkstradition från 1600-talet som det egentligen är fråga om bildkonst. Det handlar lika mycket om att bevara ett kunnande med händerna som ytterst få målare eller konstnärer i Sverige håller på med.
Det känns lite som att det är något du också skulle kunna ha gjort.
Ja, men alltså jag och brorsan hänger ihop på många sätt. Att vi är intresserade av historia och kulturarv och sådana saker. Men han är ju inte dugg... Alltså, han målar och kan inte skriva för 50 öre och jag skriver och jag kan inte måla ett dugg. Det är verkligen två olika.
Jag tror att många i Sverige när de tänker på borgerligheten och konservatismen så är det typ ditt ansikte som dyker upp. Ja, men du är verkligen...
Men så här tredelad kavaj, eller vad är det? Kavaj och sen har du sån här väst innanför och sen slips och så skjorta.
Lammuls pullover, en väst, ja du har rätt.
Köpt på loppis?
Jag är alltid på loppis.
Men alltså riktig punschveranda konservatism, då ska man ju ha en jacka som jaktjacka från som man har haft i jättemånga år med lite patina på liksom så här.
Det är fortfarande slutet av augusti. Jag är innerstan.
Ja, det får liksom inte, det får inte vara för nya grejer, för då är du fake konservativ eller fake höger. Det ska vara liksom det här är lite gamla.
Men jag tänkte din familj, eller finns det något arv av det konservativa?
Nej, jag tillhör en svensk medelklass. Min familj, så länge den kan kartläggas, härstammar från Leksand på fädernets och en bondfamilj från 1500-talet och framåt, en liten by utanför Leksand. Ungefär vid förra sekelskiftet så bygger min farfars far upp en konditorirörelse precis, ja, när Sverige börjar bli rikt och industrialiserat, och han slår sig på att sälja bröd och bullar till de som tjänar pengar. Och sen blir vi borgerliga i ordets egentliga bemärkelse. Vi bor i våning i Leksand.
Liksom. Oj, oj, oj.
Till skillnad från att vara bönder som människan hade varit innan dess. Och så är väl min historiska bakgrund.
Var det stor konkurrens från Rättvik? Det är ju konditori Frick där ju.
Ja, Frick låg faktiskt hade en filial i Leksand förut också.
Oj, oj, oj.
Ja,
var det
men det fanns jättemycket konditorier och bagerier förr i tiden i Leksand. Ja. Så
jag tänker ifall vi kanske har förfäder som har stångats lite, jag vet inte.
Ja, är det din släkt alltså, Frick?
Nej, ja, det är faktiskt tag. Jag tillhör Tattas släkt, ja. Så det är Lindberg, som Molle Lindberg, ja. De där galningarna.
Det är lite coolare faktiskt.
Det är kanske lite coolare, jag vet inte.
Vilken by från Leksand är du från?
Ja, alltså, familjen kommer från en by som heter Risshorn, som är ett litet gruvberg utanför Leksand, men flyttade strax före 1900 in till byn i Leksand Noret, då, där jag är uppväxten. Och nej, det finns ingen liksom höger i detta, utan det är en bondsläkt som blev industrialiserad, eller vad man ska säga, urbaniserad i väldigt små mått. Och på min mors sida riktiga torpare och arbetare. Min morsa var lärare i och för sig, men min morfar, han började jobba på torvmossen vid 12 års ålder och sålde stormklockan och organiserade.
Vad är stormklockan för något?
Stormklockan var kommunisternas tidning på början av 1900-talet. Och han blev sedermera utbildad i kooperationen och grundade konsumbutiker i, ja, jag tror han grundade 12 olika konsumbutiker på 20, 30 och 40-talet.
Och det är också kommunistiskt ju.
Ja, men han var ju socialdemokrat på riktigt.
Det är sossigt. Och grunda konsumbutiker, det är väldigt sossigt.
Mina föräldrar hatade Konsum.
Ja, vem hatar inte Konsum? Men var inte du lite flower power vänsterhippie när du var ung?
Jo, som en del i någon slags ungdomsrevolt när jag var 18, 19, 20 och kom till Uppsala, så var jag ju med liksom aktiv i någon slags autonom eller utomparlamentarisk vänster, men verkligen inte.
Men du rökte aldrig på? Har du rökt på någon gång?
Jag skulle vilja säga att jag har testat det mesta som man kan göra.
För lyssnarna vet, jag försökte bjuda Gudmundsson på en riktigt feting joint jag hade rullat ihop i Almedalen. Men han tackade bestämt nej till min stora besvikelse.
Ja, men det stämmer. Jag har testat det mesta och det mesta tycker jag är dåligt.
När var det senast du testade något?
Herregud. Inte senaste 15 åren.
Det kan jag inte ens komma ihåg.
Så här är vi,
det var antagligen långt innan jag fick mina barn i alla fall.
Vilken drog tyckte du var roligast?
Jag föredrar ju alkohol, men inte ens längre. Det får man ju
men av
göra.
De olagliga
olagliga
substanserna. Om du måste rekommendera en olaglig substans, vilken skulle du rekommendera?
Jag rekommenderar nog inga olagliga substanser. Jag tycker, alltså jag... Jag fick inte något bra... Alltså, för mig var det ju ett sätt att fatta vad var 68, varför har vi psykedelisk konst, varför låter musiken som ni gör, varför ser filmen ut som ni gör. All den kultur som jag tycker var cool ingår ju att röka på eller testa syra eller och så vidare.
Ja.
Käka svamp. Allt det där måste man ju, för att kunna haja, måste man ju kanske försöka ge sig på det. Men jag har inte fått ut något av det.
Alltså,
så det har inte funnits någon idé för mig att fortsätta.
För sen blev du ju höger. kan det vara kan det vara så att drogen inte funkade på dig, så då gav du upp vänstern och blev höger istället?
Nej, förlåt, alltså bortsett då, om vi tar det där med att jag då var en vänster lös bemärkelse, någon slags vänster och ockupera hus och sånt där på 80-talet, så och sen blev höger. Jag tänker mig att det var 2001, sent alltså, sent i mitt liv. Jag var fan över 30, nästan 40 år. Och då var 9-11 och då var Göteborgskravallerna samma år. Under Göteborgskravallerna såg jag hur, jag var inte där själv, men jag såg på tv hur de jag betraktade som mina vänner faktiskt försökte döda poliser med att kasta gatustenar. Med liksom, det var på riktigt, de försökte verkligen döda. Det var inte någon fredlig det var inte någon frihetlig socialism, utan det var naket våld. Och så sen 11 september samma år, de jag betraktade som mina vänner sa att ja, men det var rätt åt USA, det här, they had it coming liksom, tyckte den svenska vänstern, och där någonstans gled jag över. Det är ett sätt att se på det, och så har jag tänkt på det själv. Men om man se det på ett annat sätt, så var det ju i den perioden i mitt liv där jag gick från att vara daglönare, tillfällighetsanställd, ungdomsrevolterande människa till att bli en vuxen, heltidsjobbande, trygg inkomst, vanlig svenne. Så att den materiella underbyggnaden förändrades och min ideologiska överbyggnad följde efter, skulle man kunna säga också, att jag blev högermänniska kanske på grund av detta. Och en marxistisk analys.
Exakt. Men är inte det oftast det naturliga för de flesta människor?
Att man växer upp helt enkelt och skaffar sig ett jobb.
Ja, men precis. Därför att det finns inget mer obehagligt än om man träffar en äldre man som är så här ubervänster, alltså lite flummig och håller på med
svamp. Varför pratar du skit om Jonas, eller vad heter han, Mattias Gardell?
Jag brukar faktiskt springa på honom på Söder. Han brukar gå där med sin käpp, men jag vet inte om det var... Nej, men förstår du vad jag menar? Det är någonting med att man...
Nej, jag tycker det är inte obehagligt. Jag tycker det är kul att folk tycker olika. Jag brukar oftast tycka det är roligt att träffa människor som tycker annorlunda. Så länge man inte bara rackar ner på varandra.
Jo, utan nej, men det är en skillnad på Jonas Sjöstedt som är proper och tar ansvar och sådär. Men om du träffar en medelålders man som inte har vuxit upp, som bara liksom har någon flower power bild.
Ja, men det finns ju crustpunkare som jag har känt sedan 80-talet som fortfarande är det. Jag tycker det är helt okej. Jag har inget emot det. Jag är liksom för att folk är olika. Det är
du är en av de få svenskarna som gillar olika.
Nej, men jag säger inte att jag vill bo med crustpunkare, men det är inte mitt stora huvudbry i livet att det existerar.
Nej, det är klart. Men jag tar hellre en öl med såna som dig än såna som dem.
Jag tänker när den här personen du beskriver, det är ju Chang egentligen.
Nej, det är inte Chang, för Chang driver företag, två stycken, och han låtsas vara en latmask, men det är han ju inte. Han jobbar ju hårdare än någon annan.
Jag tar inte en öl med någon som inte är exakt som mig.
Ja, men jag behöver bli svensk.
Men Mustafa,
jag gillar inte olika. Jag gillar inte olika.
Mustafa, hur mår du egentligen? Nej, men sluta skratta, jag menar allvar. Nej, men jag har varit lite bekymrad som alltid. Jag har haft lite dåliga... Nej, men på riktigt, jag har varit orolig och... Nej, men framförallt de senaste händelserna som sker i Afghanistan. Ni har ju sett de här bilderna på alla liksom,
flygplatsen.
På flygplatsen när det är afghaner som springer mot den här stora Air Force flygplanet och hoppar på den.
Klamrar sig fast vid hjulen och faller handlöst i döden när hjulen fälls in. Det är så grymma bilder.
Det är helt surrealistiskt. Jag får så här flashback till 9-11 när det var människor som föll från de här skyskraporna. Och jag tänkte, fuck vad som händer i Afghanistan. Och då tänker jag på min vän Mustafa som är afghan. Och jag tänker, om jag känner som jag känner, hur känner Mustafa då?
Äntligen. Jag satt just och funderade på, här vi sitter och snackar om Sverige när Afghanistan verkligen är världens
centrum. Hur mår du, Mustafa? Sluta skratta. Jag har ju
släktingar i Kabul. Från mammas sida så har jag kusiner, mostrar, morbröder.
Har du kontakt med dem?
Ja, jag pratar ju med dem nästan varje dag. Och de är ju väldigt chockade över hur fort det har gått. För när jag pratat med dem, till exempel bara i förrgår, så sa de att ja, men de kommer inte komma till Kabul som det ser ut nu, utan det kommer ta lång tid, men de kommer kanske komma hit. Sen bara dagen efter så var de i Kabul i princip. De har barrikaderat sig hemma, de går inte ut, för de vågar inte. Och sen började, beroende på vem jag pratade med en kusin jag pratade med, sa att ja, nej, men vi kan inte fly, för att de är så många och de vill inte lämna någon efter sig. Ska de fly så måste alla fly, tänker de. Men han sa att vi börjar förbereda oss inför ett liv med talibaner, så alla kvinnor kommer vara inne. Det blir inga mer jeans och t-shirts, det blir traditionella afghanska kläder. Skägget måste vi låta växa. Min morbror är läkare och han sa att jag kommer ju fortsätta få jobba som vanligt, men min fru och mina döttrar kommer inte få gå ut på samma sätt. Så de börjar av så här pragmatiska skäl förbereda sig inför ett sånt liv. Men de är samtidigt väldigt tagna över alltså hur fort det har gått. Och det går inte att hitta en part och säga att det är deras fel. Därför att så som väst har lämnat, det är under all kritik. Men den afghanska regeringen och korruptionen och armén, det var ju ett luftslott. Alltså så stridsmoralen, ja, det var ju inte att talibanerna var så jävla duktiga. Det var ju att det blev ingen fight. De bara la ner sina vapen och gick över till andra sidan. Och talibanerna har nu gett någon allmän amnesti till för detta polischefer under regeringen, att ni får vara kvar, men ni jobbar för oss nu. Och de har gått med på det. Så mina kusiner och mostrar, de är väldigt chockade och väldigt ledsna.
Hur känns det för dig att se alla de här berättelserna och scenerna och så?
Nej, men det är jobbigt och du vet, man tänker så här, men du vet, det låter lite klyschigt, som en jag fick chansen att komma hit. Mm. Det får ju inte de får vara kvar där. För att min pappa lyckades hitta ett sätt att ta sig hit, men de lyckades inte ett sätt att ta sig. Så jag blir bara mer typ, var tacksam över det jag har och njuta av det som Sverige erbjuder och sådär, men det får inte de.
Vad tror du? Hade det kunnat gå på något annat sätt?
Nej, alltså de har ju fått 20 år på sig ändå att fixa en duglig regering och dugliga soldater. Och det har uppenbarligen inte fungerat, utan man har varit beroende av väst för att kunna hantera talibanerna. Jag menar, så här, 5 år till, 10 år till, jag tror inte det.
Men är det inte lite så att de som faktiskt har lite motivation och moral och vill göra någonting, det är de som söker sig till talibanerna, och det som var kvar att bygga någon slags regering av, det var typ skräpfolket?
Lite så tyvärr. Och så hade man liksom en, som sagt, en luftslott av försvar. Det kom ju fram under åren att vi hade en massa spöksoldater inom armén. Alltså soldater som USA betalade för, men som inte fanns. Men för att det är ett så jäkla korrupt land. Alltså, jag vet inte om ni såg det, men presidenten lämnade ju i helikopter till Tadzjikistan. Mm. Och nu har det kommit fram att han hade så mycket pengar.
Fick inte plats med allt.
Så helikoptern kunde inte lyfta för att det var så mycket pengar han försökte lasta. Så han fick lämna pengar på asfalten utanför palatset. Och så
dollar då, eller?
Ja, det är klart det är dollar.
Man skulle ju kunna föreställa sig, ur ett svenskt perspektiv, så skulle man kunna föreställa sig 20 år till för att bygga upp en värnpliktsarmé för att sopa mattan med talibanerna och bygga upp en stabilitet och säkerhet i landet. Men det kräver ju att det finns någon som faktiskt tror på det där abstrakta att slåss för. Exakt. Men om man inte tror på nationalstaten eller afghanska regeringen eller vad man nu ska tro på, så kanske man inte är redo att ta en kula.
Ni har ju 40... men
det var någon som skrev på internet, jag tyckte det var så snyggt formulerat, att Afghanistans befolkning ska ta upp vapen för regeringen. Det är lika abstrakt som att en svensk skulle ta en kula för OECD. Alltså, den afghanska statsbildningen är så konstruerad så att
det är 40 etniciteter i det landet. Mm. Där du har en väldigt decentraliserad maktstruktur med klanledare och whatnot.
Ja, alltså, och det här afghaner behöver bli bättre på den här självkritiken och alltså se sig själva i spegeln. Som sagt, det finns mycket skit att säga om väst och deras sätt att hantera det, men vi kommer inte överens med varandra. Mm. Det är fyra stora etniska grupper, hazarer, tajiker, uzbeker och pashtuner. Sen finns det 40 olika små vid sidan om. Och vi har inte kommit överens med varandra i så många år, och de konflikterna har bara eskalerat mer med åren. Så det finns inte ett Afghanistan. Så, till och med när någon säger så här, där är en afghan. Så, det finns afghaner som bara, vadå afghan? Mm. Vad är en afghan? Jag är hazarer. Mm. Jag är pashtuner. Det finns ingen afghan.
President Biden skriver så här: American troops cannot and should not be fighting and dying in a war that Afghan forces are by and large not willing to fight and die in themselves. Och jag tycker hans argumentation är rätt så vettig. Att amerikanska trupper ska inte gå och kriga och dö när inte afghanerna själva är villiga att offra sig.
Ja, men det finns en poäng i det. Alltså, jag tyckte att han ställde några bra frågor på presskonferensen igår. Han sa att, till amerikanerna, hur många fler amerikaner är ni villiga att offra? Alltså, för ni vet, det sjuka med kriget där, det är att det finns soldater som åkte ner till Afghanistan för 20 år sedan. Deras barn har under åren också joinat. Alltså, de har fött barn och de har joinat med åren kriget med dem och åkt ner. Mm. Alltså, det är svårt att ta in. Och han sa, så hur många fler generationer vill ni att vi skickar in?
En grej som slog mig, jag har kollat en dokumentär om när amerikanska soldater försöker träna upp de här de har rekryterat.
Är den där This is how winning is looks eller något sånt där heter det?
Nej, men man ser liksom, de ska bara så här stå och hoppa, du vet, och göra så här lite övningar.
Just det.
Och de,
jumping jacks.
De fixar inte det. Det ser ut som ett gäng, jag vet inte vad.
Ja, men jag har sett det där är en Vice-dokumentär som heter This is how winning looks like.
Det var nog inte den, men så är en annan, jag vet inte om det kommer från dokumentären, men det var ett klipp på YouTube, och då är det en, om det är en brittisk eller amerikansk soldat, och så vill den skälla på dem att säga att vi ska vara här 8.30, då är vi här 8.30, då kommer vi inte liksom 45 minuter senare och har glömt hälften av utrustningen någonstans. Det var liksom hela tiden på den nivån. Alltså, det var riktiga fuck-ups.
Tyvärr.
Och han sa ett sånt här citat att om jag säger till dem att klockan 8.30 så kommer fienden släppa en bomb i huvudet på dig, då kan du vara helt stensäker på att han sitter här klockan 8.29 fortfarande och dricker te. Det var liksom så här...
Men kan inte du förstå det med tanke på att de har haft krig i generationer?
Nej, men de här människorna, det var lite... Har ni sett det här Beavis and Butthead? Ja, alltså det var den här typen av karaktär. Det var precis som att, ja, de kanske skjuter ihjäl oss. Skit i det, rök på lite nu. För det var det de satt... Det var soldater som... ska träna skytte och du vet, öva sig och samarbeta allting. Men så fort de hade ryggen till, ja, då sätter de sig och röker gräs.
Alltså, du ska samtidigt komma ihåg att ja, den afghanska arméns stridsmoral är under kritik, men talibanerna som styrka är också afghaner och de har världens stridsmoral. Mujahedin under sovjettiden när de lyckades få ut, alltså tänk dig, Sovjet var inne där och några tusen mujahedin körde ut dem, de gav upp. Så det finns en stridsmoral där under ytan någonstans, men man har haft svårt att väcka den till liv, alltså att få den lojal mot en nationalstat.
Det slog mig när jag såg den här grejen. Hade jag haft anställda som hade varit så där, Jag hade fått CP-spel. Det hade blivit sharia direkt. Alltså, jag kan förstå de som går med i talibanerna. För om det andra alternativet är de här jävla pundhuvudena som är totalt viljelösa. Jag tycker inte klara en enkel fucking instruktion.
Det tog 9 dagar för talibanerna från att den första provinshuvudstaden föll till att Kabul föll. Och det... Så snabbt kan det ju gå tack vare då att landet är så fragmentiserat så att alla väpnade styrkor som faktiskt ändå finns, de är lojala med sin krigsherre och så vidare. Och de här krigsherrarna går att köpa över fort. De ser fort vilken sida som har störst chans att vinna och switchar direkt. Det var ju samma mekanism som gjorde att USA med hjälp av den så kallade norra alliansen lyckades ta Afghanistan. Då tog det 5 månader eller lite mindre från ax till limpa. Och antagligen kommer väl nästa gång Afghanistan byter sida kommer det väl att ske ungefär lika fort. Det kanske man kan förvänta sig. Men grejen är att
det finns ingen utomstående kraft som kan göra ett bestående avtryck i den här fragmentiserade soppan, eller vad man nu ska kalla det. Vad vi än från omvärlden försöker göra, så kommer det att se ungefär likadant ut, föreställer jag mig.
Okay,
och situationen blir ju bara värre. 2020, då var Afghanistans befolkning, alltså för, nej förlåt, 2000, för två decennier sedan, när kriget började, invasionen började, då var Afghanistans befolkning 20 miljoner. I runda tal 3 miljoner var unga män i vapenför ålder, alltså 15-30. Idag är befolkningen ungefär 40 miljoner och det är ungefär 6 miljoner unga män i vapenför befolkning. 2050 säger FN att befolkningen kommer vara 65, kanske 75 miljoner. Och ni kan ju tänka då att andelen unga män i vapenför ålder kommer att vara ännu högre. Det är vad talibanerna har att rekrytera och krigsherrarna har att rekrytera ur ett ständigt ökande, en ständigt ökande pool av vapenföra män, medans västvärlden då, eller omvärlden eller vilka det nu blir, kämpar med en sjunkande stridsmoral hela tiden. Det var någon talibanledare som sa redan i inledningen av invasionen att ni har kulorna, vi har tiden.
Men det är klockor,
jag tror inte att amerikanerna förlorade mot talibanerna. Amerikanerna förlorade mot naturkrafter. Liksom. Det går inte att påverka detta.
Nej, men det är väl en allmän princip att du kan inte bomba fram demokrati, skulle jag säga.
Jo, det kunde du i Tyskland, det kunde du i Japan.
Fast demokratin fanns i Tyskland innan. Det var bara att de hade lite otur när de röstade fram Hitler.
Jag tror Donald Trump uttryckte det när han bestämde att trupperna skulle, var han som fattade beslut att trupperna skulle hem från USA. Det var inte Joe Biden, men Joe Biden som gjorde det här otroligt taffliga verkställandet. Men när Donald Trump berättade om sitt beslut, då var det just det att vi skulle kunna utplåna Afghanistan. Vi skulle kunna döda alla och då skulle vi kunna installera demokrati. Nej, det skulle kunna gå, men vi vill inte gå den vägen därför att det är fel helt enkelt.
Jag har en lekmannateori hur man ska göra. Jag tänker att alla länder runt omkring Afghanistan ska gå samman och ta ett gemensamt ansvar och få ta en del, alltså under en provisorisk del så ska man få ansvara för en del som är närmast ens egen gräns och därifrån försöka stötta befolkningen och så och försöka stötta så mycket som möjligt så att, och trycka bort talibanerna. Vad tror ni om den turen?
Ja, räkna upp de närliggande länderna. Pakistan, och Iran, Indien, det är länder som är
Iran
kända,
också.
För sitt ansvarstagande.
Nej, men jag tänker så att det måste de göra för att de blir tvungna för att för så som det som i min jag vet inte jag hittar liksom jag kommer på egna teorier att det här är ju ett sätt att fucka upp alla gränsländer för nu kommer ju Iran få ta emot så oerhört stora mängder nya flyktingar och det kommer fucka upp Iran och därför så måste Iran svara upp. Men om de går samman allihopa och försöker jobba på någonting långsiktigt, för det är väl ändå resultatet av det här att det kommer komma massor med flyktingströmmar som kommer välja in mot Iran, mot Pakistan och andra.
Men vi har ju en massa statliga rapporter som visar att vi tjänar jättemycket på invandring. Kan vi inte skicka dem till Iran så lugnar de ner sig? Titta här vad bra det kommer gå.
Men så här,
eller är det teorin helt
det låter bara på pappret, Hanif, men att de ska komma överens med varandra också.
Mm. Alltså om du tvingar till det.
Precis, om du stryker komma överens och ta ansvar så tror jag att de blir tvungna att agera i sina närområden. Så är det ju.
Och kliva in i området en bit för att kunna, som Turkiet och andra, att man får skapa en gränsbarriär. Och så vidare.
Turkiet hade en gräns med Syrien. Det har ingenting att de klev in där, det är för att de vill få bort kurderna. Det är ingenting annat. Sen kan de kalla dem det för humanitär korridor, men maj är så att det är en humanitär korridor.
En sak som jag tycker ska bli intressant att följa, jag tänkte fråga er vilka talibanerna är idag jämfört med för 20 år sedan. För de säger ju nu, eller deras representanter i Doha säger ju att de har blivit mer moderata nu. De kommer att låta tjejer gå i skolan, universiteten ska vara öppna. De säger att vi kommer inte stena kvinnor till döds. Och att afghanska folket ska få vara med och bestämma. Sen när man åker ner till Afghanistan och träffar talibaner som styr de här provinserna och ställer samma fråga till dem, så här, kommer ni låta kvinnor gå i skolan? Då skrattar de under intervjun och till och med skryter och säger så här, i vår provins går ingen i skolan. Liksom, nästan som att så här, det är klart. Så jag undrar om talibanerna kommer att bli mer moderata, för att de har ju omvärldens blickar på sig på ett helt annat sätt jämfört med 20 år sedan, med sociala medier också, allting läggs upp. Eller om det är som så att de här representanterna i Doha har förstått hur diplomati fungerar, vad man säger till väst, hur man lurar ut dem på läktaren, men på plats så kommer det vara en helt annan situation.
Jag tycker det är tydligt att de har blivit mer, vad heter det på svenska, media savvy. Att de är mycket bättre. Jag vet inte om ni har sett gänget som Magda Gad träffade och har presenterat på Expressen. De pratar engelska och några är riktiga snyggingar med Che Guevara-vibbar. Liksom. Man tänker att det där är coolt. Det där gänget ska jag tillhöra. Så att de har skickat fram rätt snubbar till pressen inne i Kabul. Det är ju helt uppenbart. Vad som kommer att ske, tror jag, det är att det kommer att visa sig att talibanerna är inte så skickliga på att administrera ett stort jävla land de heller. Och de kommer att ha precis lika svårt att tränga igenom denna vägg av krigsherrar och så vidare. Och små lojaliteter som finns. Så att det kommer förhoppningsvis då, att de kommer inte att kunna göra så mycket skada som de vill, tror jag. Men att de skulle ha mjuknat ideologiskt, det tror jag inte. Det är Guds ord de förmedlar. Det kan inte de rucka på.
De tog över tv-stationer i Kabul som hette så här Voice of Afghanistan, och så döpte de till Voice of Sharia. Det är inget bra tecken kanske på mer moderat.
Men jag tror att talibanerna kan gå samma öde till möte som sossarna i Sverige. Alltså att de regerar sönder sig själva. Mm. Alltså, för tänk när du ska, alltså, jag lider på ett plan med talibanerna. Därför att nu måste de ta hand om de här Beavis and Butthead crackpot idioterna som är totalt menlösa och inte vill göra ett skit.
Hej, du pratar om Mustafas släktingar.
Jag menar, ens inte de hårdaste, elakaste sharia-lagarna kan få de här menlösa fånen att lyfta på asslet. Alltså jag såg den här dokumentären.
Jag vet.
Ja, du vet vad jag menar. Ja. Så jag kan, alltså, därför blir det också på ett sätt logiskt varför talibanerna blir så jävla tuffa och hårda. Bara avrätta folk. Och det är ju för att få andra att, hallå, ni måste skärpa er. Förmodligen är det någon sån logik bakom. Sharia är ju liksom... Det är inte så att alla muslimska länder liksom strikt följer sharia och hugger handen av dig för att du liksom...
Det är olika former av sharia. Ja. Jag läste någon sån här cynisk kommentar på sociala medier där någon hade skrivit att det enda som USA har bidragit med under sin tid i Afghanistan, det är att talibanerna har blivit bättre på engelska. För nu pratar de i media.
Men det jag funderar, om vi får sista måltiden hade åkt ner till Kabul och sagt att hej, vi skulle vilja podda med någon taliban. Tror du det hade blivit av?
Japp.
Om du är precis som du är nu, rakar inte, byter inte om, ja, då har vi chans.
Mustafa, du måste odla skägg.
Jag måste odla skägg. Mm.
Men hur behandlar de västerlänningar? Alltså men vi är gäster, vi vill bara...
Magda Gad träffade ju dem igår.
Fast de tittar inte henne i ögonen när hon pratar med dem.
Hon gjorde det.
Ja, hon gör det, men de tittar inte tillbaka henne i ögonen, utan de sneglar vid sidan.
Ja, men vi är ju män, de kommer älska oss.
Per, du som verkar vara så pass imponerad av deras klädsel, hur skulle du vilja styla dig inför den här trippen?
Jag tror att medierelationer bland terroristorganisationer är utvecklade idag på ett sätt som man kanske inte kunde drömma om för några decennier sedan. Och jag tror inte att det är något problem att komma som västerlänning och få en stunds snack med dem.
Vi kanske kan bjuda om ett presskit så här. Här är loggan, ni måste använda den så här och så här. Du vet.
Nej, men för det är 15 år sedan nu, men efter 11 september och så, då upptäckte ju svensk journalistkår att fan, vi har ett underskott på människor som kan något om Mellanöstern. Vi måste faktiskt, så att FOIO och några andra institut byggde en gemensam liksom intensivutbildning nere i Mellanöstern för svenska journalister. Jag hade turen, kom in på sista platsen på den där. Vi var 20 personer som åkte ner till Libanon och var där i 10 dagar och fick liksom snabb kurs i Mellanöstern. Jag tror det var 2005 eller 2006.
Ni kunde väl bara åka till Rinkeby eller Hallum?
Ja, nej, men med alla stjärnor, journalister som var där då, som föreläste hos oss, och stjärnorna på universitetet i Beirut som föreläste om regionens historia och sånt. Det var verkligen ett fantastiskt program. Men det var också studiebesök hos lokala politiska krafter. Och bland annat så var vi till då i södra Beirut, i Libanons, eller i Hezbollahs huvudkvarter, som vi, eller ja, jag vet inte om det var huvudkvarter, men ett av deras kontor, så att säga, och där vi fick träffa då någon lokal Hezbollah-ledare. Och det som slog mig då var ju graden av administration som en terroristorganisation, nu är ju Hezbollah speciellt, de äger en halv stat, men vilken grad av administration som fanns, att de sitter ju faktiskt där vid skrivbord, de har ergonomiska fotpallar och allting sånt där som tillkommer i en administration, va? Och Det tror jag vi kan förvänta oss av talibanerna också, att det sker någon normalisering. Sen att det är en medeltida eller värre ideologi som vill halshugga och stympa och lemlästa alla som de kommer över, det är den andra sidan. Men det här vardagliga existerar, och jag tror att de, precis som alla andra politiska krafter, inser värdet av goda medierelationer.
Så ergonomimedvetna talibaner med HR-avdelning.
Men kan inte de ergonomiska fotpallarna kanske med tiden hjälpa till att få dem lite mer pragmatiska?
Nej, det är Guds ord. Ja, det finns ingen pragmatism.
Men om du har en taliban som ont i fötterna, och säger man, här har du en ergonomisk fotpall. Men då måste du bli lite pragmatisk och liksom inte bara tänka att allt är Guds ord. Eller får du gå med ont i fötterna, för då är det ju Guds vilja. Bestäm dig.
Jag tror vi i Sverige har så svårt, vi är så sekulära, så vi har så svårt att förstå ett annat tankesätt. Vi kan skilja på religion och politik på ett sätt i protestantismen, eller i Sverige, som kanske inte är möjlig på andra delar av jordklotet. Och det här gör att vi hela tiden kommer till ett logiskt felslut när vi föreställer oss hur politiska rörelser i andra delar av världen fungerar. Jag tror vi måste acceptera att islamismen inte kommer att mjukna. Det finns inte. Varför skulle ni göra det? De anser att de förvaltar Guds ord. Det finns ingen anledning för dem att mjukna.
Om vi tittar på Afghanistan i framtiden, tror du att talibanerna idag är mer intresserade av att bara ha liksom en muslimsk emirat och vara i fred och implementera sina lagar och inte ha väst som kommer in och stör dem? Eller hur stor är risken att Afghanistan återigen blir någon så här terroristbas där Al-Qaida och IS opererar?
Jag tror att du är mer expert än jag, ska jag säga först och främst. Jag har förvisso ägnat 10 år av mitt liv åt att försöka förstå terrorism och jihadism, men jag är verkligen ingen Afghanistan-expert. Som jag har förstått det, så var talibanerna kluvna inför Al-Qaidas närvaro. Alltså att det var ett problem för dem, samtidigt som det var en tillgång. Att de inte med självklarhet tyckte att Al-Qaida skulle bedriva terror mot västerlandet med Afghanistan som bas.
Det stämmer, och det som ställer till det att de välkomnar in dem, det är den här jävla afghanska gästfriheten. De kan inte säga nej. Alla hyllar ju dem för de är så vänliga, men när någon kommer att knacka på så måste man släppa in dem. Så de släppte in bin Laden och lät honom...
Det är ju invandring som skapade situationen, är det ja. Det du säger?
Ja, men det är det. Nej, men om man ska skilja IS från talibanerna, IS är en global rörelse som vill sprida sina värderingar så mycket de kan. Talibanerna är mer intresserade av att hålla det inom Afghanistan.
Mm. Självklart... Skillnaden mellan ett kalifat och ett emirat då?
Precis så. Precis så. Men ska jag vara helt ärlig, jag tror att talibanerna blivit betydligt mer smartare, och de vet att om de börjar jävlas med väst och att väst kan spåra att det är i Afghanistan man har opererat, eller att de kommer att invadera igen, och det vill de inte.
Jag är inte säker på att det blir en invasion igen, men alltså militära insatser, västlandet kommer ju inte att låta bli att slå till militärt ifall Afghanistan blir en vad ska man säga, avfyrningsramp för attacker. Men invasion tror jag du inte kommer att se. Nej. Många decennier. Men Al-Qaida har haft närvaro i Afghanistan hela tiden. Det är inte så att de har försvunnit, men deras förmåga att iscensätta attacker mot väst har reducerats. Men Al-Qaida finns där och har funnits där hela
tiden. Frågan är hur många, man säger att det är ett hundratal, om ens ett hundratal, om det är under 100 som är där. Och att talibanerna slåss ju med IS som territorium, de vill ju inte ha dem där, de vill operera själva. Men det jag tänker när väst har lämnat, fattar ni hur mycket vapen som väst har lämnat till den afghanska armén som nu talibanerna tar över, och det är moderna vapen.
Bilderna på internet som man har sett de senaste dygnen är ju helt skrämmande. Det är enorma arsenaler.
What could possibly go wrong?
Och det är liksom flygplan och allt. Ja.
Vad är Kinas roll och incitament i det här?
Kina har ju inte så mycket samvete, så jag tror att de kommer att hjälpa afghanerna att bygga infrastruktur som är lönsam för kineserna, och hjälpa afghanerna att lösa problem på allehanda sätt.
Vad vill kineserna ha i utbyte?
De vill bygga upp en sidenväg till väst. Ja. Med räls.
Per, du så nämnde att du har under en period intresserat och specialiserat dig på islamism. Vill du berätta hur du kom in på det spåret?
Ja, 11 september hade en stor inverkan på mig mentalt helt enkelt. Jag tyckte det var ett angrepp som jag inte kunde förstå. Och jag tyckte att svenska journalister inte lyckades förklara det för mig. Och då tänkte jag att då får jag försöka leta rätt på förklaringen själv och försöka bygga en journalistik och en kunskapsbas till nytta för mig själv och för andra. Och det där blev ett projekt som underlättades väldigt mycket av sociala mediers genomslag, därför att jag var en av de första att använda sociala medier för att kartlägga islamister i Sverige då, eller islamismens utbredning i Sverige. Och jag höll på i runda slängar 10 år på nästan all min fritid med detta. Och det drevs primärt då av att jag ville veta varför, jag ville förstå, och jag ville kartlägga, och jag ville hjälpa andra som möjligen skulle vilja veta också.
Hur går det till konkret när du försöker kartlägga det? För det är ju, jag har ju läst lite grann, det är väldigt specifika information du skriver på din blogg.
Ja, då var det ju så att då var det ju väldigt väldigt tacksamt då. Man kunde utgå från offentliga handlingar, det vill säga rättsfall eller polisdokument eller statliga utredningar som gav ledtrådar om individer och eller nämnde individer, och utifrån dessa personuppgifter kunde man ju kartlägga deras nätverk. Och det underlättades ju väldigt mycket av sociala medier och att Facebook hade slagit igenom. Där på den tiden alla radikala element också hade konton, precis som vanliga svennar. Det var ju innan
internetbolagen insåg att de var behjälpliga i att sprida radikal propaganda och började stänga ner allt.
Innan de blev PK.
Ja, och också innan de här radikala organisationerna också insåg att deras eget beteende på sociala medier var ett säkerhetshot för dem själva. Så att någonstans när jag tröttnade runt 2015, då hade Facebook och de andra stora börjat stänga ner alla relevanta konton, och dessutom hade IS då främst förbjudit sina egna att vara verksamma som tidigare. Så att det blev svårare att göra det som jag var bra på. Dessutom då hade andra journalister, främst då Expressen, men gänget i Göteborg där, Magnus Sandelin och Sofie, som ni har haft här också, va?
Inte än.
Nej, inte än.
Nej.
Det borde ni ha. Och de gjort så mycket mer än jag någonsin kunde göra.
Jag tänkte fråga dig, vad gick du in med om föreställningar om vad islamism är och hur de opererar, och vad lärde du dig 10 år senare under när du granskade dem?
Jag gick in med värderingarna som en svensk moderat eller en George Bush-anhängare skulle ha haft. Det här är ett problem vi löser. Och kom ut ganska desillusionerad, skulle jag säga.
Skulle du kalla dig neokonservativ?
Då var det nog alltså 2005-2006 när jag började kolla på det där. Då fanns det
för en sån som Hanif.
Ja, jag vill bara veta, vad är skillnaden mellan konservatism och neokonservativ?
Nej, men neokonservativa var en amerikansk primärt då undergrupp av konservativa som verkligen trodde på att man kunde sprida demokratins evangelium till alla länder, och kanske särskilt då med vapenmakt.
Att man bombar fram demokrati, ja. Alltså. Mm.
Det fanns en slags leninism, eller vad man ska säga, att man trodde att man med spjutspetsinsatser skulle kunna tvinga fram större
folkliga rörelser. Om vi slår folk tillräckligt mycket så blir de snälla. Mm.
Kan du ge ett exempel på någon person du granskade under de åren som fick dig att komma fram till den insikten som du pratar om nu, att oj, det här kommer inte att gå att lösa?
Desillusioneringen liksom.
Nej, det är ingen person så. Men om du studerar en miljö som går från att omfatta, alltså går att mäta i tiotal. Från när jag började titta på det, då var det några individer hade rest till Afghanistan, några individer hade rest till Somalia. Vi pratar om 30-40 pers, va? Sen kom Säpo 2010 med den första uppskattningen. Den islamistiska miljön rör 200 personer. Och sen 5 år senare så sa de, vänta, det är 2000. Och då är det i Sverige. Hur det ser ut i Nordafrika eller Asien, det vill vi liksom inte, det kan vi inte ens koncipiera. Vi pratar om en ideologi som omfattar kanske 10-25% av alla muslimer, eller 10-15% av alla muslimer, och där en spillra av dessa 10-15% då är beredda att ta till våld. Och det är väldigt, det blir väldigt stora tal, och det finns väldigt lite, tror jag, som vi kan göra som påverkar en reformation i rätt riktning av islam. Så att jag kan inte säga att det är någon individ, men under det här kartläggningsarbetet, eller vad man ska kalla det, alltså det var ju en hobby, så växte det här framför mina ögon, och jag blev ju kontaktad av människor som rimligen borde veta mer än jag, men som också var förbluffade. Alltså det var en utredare på Säpo som ville träffa mig regelbundet, och vi gick och fikade då. Jag försökte lista ut vad han visste, och han försökte lista ut vad jag visste. Det blev aldrig mycket sagt egentligen, men just själva fenomenet att Säpo försöker, Säpo själva famlade så mycket i mörkret över utvecklingen runt 2010, 2011, 2012, 2013 när resandet i Syrien började. Så att de ryckte i vilka halmstrån som helst, till och med kontakta någon enskild jävla bloggare för att få veta.
Om du skulle sätta ord på islamismen i Sverige och det du har granskat, så här, vad är det de vill? Finns det en mångfald av islamister som vill olika saker? Förstår du lite vad jag menar? Alltså, hur ser det ut?
Det är ja, en mångfald. Det är väldigt komplext, ja. Det går naturligtvis inte att säga att det finns en islamism. Redan ett islam är en bizarr tanke, eftersom du har uppdelningen i shia och sunni och sen alla grupper under detta. Och det går inte att föreställa sig att det finns en islamism. Och du kan inte ens när du kommer ner på salafisterna eller wahhabiterna säga att de är av en specifik sort heller. En fantastisk upplevelse jag hade, det var när vi bodde i Hässelby ett tag, jag och min familj då. Och jag kommer in på liksom Coop Forum i Vinsta, går och handlar där jättestort med min vagn och ska veckohandla. Och så plötsligt från ingenstans bakom mig så dyker upp en skäggig man, direkt blockad från talibanernas liksom kampanj, och knackar mig på axeln och nu tänker jag, nu ska jag dö. Nu har en av dem kommit för att ta mig. Det här var inga jävla mjukisbrallor, utan det här var kaftanen, skägget, allt utom självmordsbombabältet.
Tänkte du verkligen det, att han kommer vara...
Jag vet inte. Idag så tänker jag att jag tänkte så. Men det är möjligt att jag tänkte något annat. Vad fanns då filmjölken?
Men var du rädd för honom?
Jag var jätterädd när han dök upp och knackade mig på axeln. Och han presenterade sig.
Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.